Vi ber för de pengarna som har samlats in. Tack Gud för möjligheten att vi får vara med och ge. Tack gode Gud för den här kyrkan och vad de här pengarna får gå till. Nu ber vi om välsignelse över de här pengarna, Gud, och att du välsignar pengar som kommit in idag, veckan som har varit och veckan som kommer. Tack för att du också leder dem som tar hand om de här pengarna. I Jesu namn. Amen. Klimatsmart tro. Som ni hörde så är det temat för gudstjänsterna i mars månad. Och det vi alltså vill göra, det är att lyfta hur klimatfrågan hänger ihop med den kristna tron. Om du tänker att nu har Ekumeniakyrkan Vårgårda ordnat så att du på söndagarna kommer få mer konkreta och praktiska tips på hur du blir mer klimatsmart, så är det inte riktigt så det kommer bli. De här gudstjänsterna är ingen workshop i att bli klimatsmart. Utan vad vi vill göra är att lyfta en del ämnen. Idag handlar det om förvaltarskap. Och se hur det kopplar till frågor om klimatet. Det betyder inte att allt i predikan enbart kommer handla om klimat och miljö. Men en hel del kommer göra det. Nästa vecka handlar om vad som är mitt ansvar. Och det kommer fokusera delvis på klimatfrågor. Men även på en del andra frågor i livet. Så det blir inte 5 söndagar miljöpolitik. Utan det blir 5 söndagar där vi vill predika evangeliet om Jesus. Och samtidigt belysa miljö- och klimatfrågor. Jag och Maria som kommer predika de här söndagarna. Vi är inte mer klimatsmarta än andra. Vi är liksom inga klimat- och miljöexperter. Det finns gott om sådana på andra håll. Men vi är pastorer som i alla fall uppfattat någonting av Bibelns tankar och funderingar kring de här ämnena. Och det är också det vi hoppas kunna skicka med er i de här gudstjänsterna. Så var med den här gudstjänstserien. Och kan du inte komma alla 5 veckorna, så lyssna gärna efterhand på Spotify eller iTunes där predikan hamnar. Alltså, vi hör ju ordet klimatkris ganska ofta. Ni vet, det är jordens medelvärme som blir högre. Det är långa perioder av torka, men också översvämningar. Det är väderomslag, det är djurarter som utrotas, det är all plast i haven. Vi kan lista många fler saker till det där. Och man räknar med att ungefär 2,3-2,4 miljarder människor över hela världen bekänner sig som kristna. Och en fråga som man inte kommer ifrån, för vissa har den frågan ett enkelt svar, för andra och kanske inte minst i andra länder än vårt, så är inte svaret lika enkelt. Och inte minst om det går 20-30 år tillbaka i tiden kanske. Men då är frågan är så här: den kristna tron, ett kristet synsätt, bidrar det till att klimatkrisen och klimatförändringarna ökar? Eller är den kristna tron en lösning på klimatfrågan? Alltså, kan den kristna tron, teologi, vara med och lösa klimatkrisen? Eller bidrar den kristna tron och det kyrkan står för till att klimatkrisen blir värre? Det kanske inte är en formulering vi använder oss av så mycket, men det här är en stor fråga i en hel del sammanhang. Och anledningen till att detta diskuteras och att det har diskuterats, det är det bibelord som Maria läste i början. Om att människan fick i uppdrag av Gud att härska över skapelsen. Gud sa ju så här: vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Och då finns det en sida som menar att detta bibelordet är en stor anledning till att vi har en klimatkris. För redan när Gud gör människan till sin avbild, när han ger henne en själ, när han ställer henne högst i skapelsen, så börjar problemet. Alltså, människan blir annorlunda än allt annat. Hon är besjälad, naturen är det inte. Det gör att människan får en makt som säger att du kan göra vad du vill av skapelsen. Du är så mycket högre än den. Och naturen som ligger framför dig är en plattform där du kan härska som du vill. Och du behöver inte på något sätt bry dig om att den kan fara illa. Eftersom den inte är levande på samma sätt som människan. Alltså i sig själv är kristen tro ett problem för naturen, för miljön. Då hennes uppdrag är att härska över djuren och växterna och vattnet och luften och allt vad det är. Och ser man det bibelordet från denna sidan så kan man argumentera för att innan den kristna tron kom in i bilden så var människans och naturen, människans syn på sig själv och naturen så att man stod liksom, att man var jämlika. Alltså människan var inte högre än naturen, naturen var inte högre än människa, utan det var jämlik. Men den kristna trons intåg på jorden gjorde att människans inställning till naturen förändrades. Och även om vi kan säga att i vår tid att den kristna tron kanske inte har lika stort inflytande som den kanske en gång hade i samhällen genom lagar och moral och etik och kunskap och så vidare, så lever då den här tanken kvar. Och i bästa fall gör det oss annorlunda än naturen. I värsta fall gör det att vi exploaterar naturen för vår egen vinnings skull. Och att vi ser att naturen och allt som finns till kan vi göra precis vad vi vill med. Så utifrån det perspektivet blir den kristna tron, teologin, Bibeln, kyrkans sätt att se på världen, något som gör att miljöförstöringen, klimatproblemen ökar. Det är till och med själva grundanledningen till att vi har en klimatkris. Sedan finns det såklart många människor som ställer sig på andra sidan om det här bibelordet. Som menar att det som står i bibelordet här, att Gud har gjort oss till härskare över allt som finns i naturen, att det själva verket ger människan ett ansvar för det som Gud har skapat. Alltså vi kan inte på något sätt misshandla naturen, göra våld på djur och växter. Att vi lever på ett sånt sätt så att medeltemperaturen på jorden ökar och det i sin tur leder till skogsbränder och torka och havsnivå som stiger och djurarter som utrotas. Det är inte att vara trogen till det uppdrag Gud gav oss i skapelsens morgon. Alltså det här är ett helt annat sätt att se på bibelordet än de som menar att människans uppdrag att härska över naturen och avbilden av Gud är grundproblemet i miljöfrågan. Utan här finns det en sida som säger att på grund av att människan är skapad till Guds avbild, på grund av att Gud gjorde människan till sin höjdpunkt i skapelsen, på grund av att han gjorde oss till härskare över allt som finns i naturen, så finns det ett ansvar hos människan att vårda det Gud har skapat. Det ligger liksom i hela förmånen att vara Guds avbild. Stor kontrast från det första perspektivet blir det här synsättet på den kristna tron, på Bibeln, på teologi, på kyrkans sätt att se på världen. Att det är en lösning på miljöförstöringen och klimatproblemet. Och att ha med sig den synen är en god grund för att man ska ta ansvar för miljön. Och om det i den kristna tron ligger ett uppdrag och ett ansvar, inte bara för att ens församling ska fungera väl, inte ett ansvar bara för bön och bibelläsning eller dela sin tro till andra eller för att vara med och hjälpa utsatta människor i behov, utan att det också finns ett uppdrag för skapelsen, ett ansvar för den. Utifrån det så vill jag ägna några minuter vad det kan betyda när Gud säger det här, att vi ska härska över djur och vatten och natur och allt annat som finns. Och det här kommer ju tidigt i Bibeln, som sagt. Det var ju första Mosebok Maria läste från, det allra första kapitlet. Och ofta så använder ju vi ordet härska till, vi kopplar ihop det med människor som utövar sin makt till att trycka ner eller förminska andra människor. Eller det man härskar över. Härskare blir lätt i vårt språk en makthavare som hanterar sitt folk orättvist, respektlöst, och att alla enbart finns till för härskarens egen vinning. Så vad vi snarare kan tänka Att när Gud ger människan uppdraget att härska över skapelsen, så är det snarare att förvalta den, han menar. Och där kanske man kan se detta med att härska som en förvaltare av Guds skapelse. Det är om man går lite längre fram, hoppar några kapitel längre fram, är det i samband med det som kallas för syndafloden, som utplånar allt det levande på jorden utan Noa och hans familj. Förut är väl att reda ut den lilla frågan en sak Maria kan ta i någon annan predikan. Men i den här texten i alla fall, som står i första Mosebok 8 och 9, så säger Gud så här till Mose, till Noa: jag upprättar nu ett förbund med er, era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er. Detta är tecknet för er förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er för alla kommande släktled. Min båge ställer jag bland molnen. Den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. I den bibliska historien så knyter Gud vid några olika tillfällen förbund med människor. Och varje gång det hände var det utifrån att Gud antog sig uppdraget att rädda den han tecknade ett förbund med. Nu vet, Gud knyter ett förbund med Abraham. Han gör det med Mose. Han gör det med David. Utifrån att Gud ville deras bästa. Utifrån att Gud ville rädda dem. Men här säger Gud inte till Noa att förbundet stannar vid dig och dina barn. Utan hela jorden ingår nu i det förbundet jag knyter. Alltså, det är inte bara något som är kopplat till er människor. Även om jag har gett er i uppdrag att härska och förvalta över det jag har skapat. Mitt förbund innebär att jag även vill rädda den här världen, den här jorden. Men då kan man ju tänka, vad då behöver jorden bli räddad? Alltså, i skapelsen och naturen syndig, har den vänt sig bort från Guds väg, Guds uppmaningar som vi människor har gjort? Ja, inte alls. Det är något som ligger hos människan. Så vad är det jorden behöver bli räddad från eller till? Alltså, varför inkluderar guden i förbundet han knyter med Noa? Jo, på grund av att jorden är utsatt för vår synd. För vårt härskande snarare än vårt förvaltarskap. Alltså, Gud säger, jag är överlåten och hängiven till den här skapelsen. Och jag kommer göra allt jag kan för att rädda den från människans ondska, från människans synder, från människans egoism och förstörande. Så att förvalta och att härska över jorden och allt skapat, det handlar inte om att göra vad man vill med jorden för sin egen vinning. Utan att faktiskt se allt som Guds skapelse. Som något han är överlåten till att rädda. Och är man förvaltare, är man härskare över allt detta, då tar jag rygg på Gud och hakar på honom i detta. Alltså, vad innebär det egentligen att vara en förvaltare? Jag tänker att många av oss på ett sätt vet, men ibland kan det vara skönt att få det i ord. Jag tänker att en definition på att vara en förvaltare kan vara det här. En förvaltare är en person som blivit anförtrodd med och som tar hand om resurser utifrån en ägares vision och tanke. Så när man förvaltar något så får man bestämma saker. Man har en auktoritet över det man förvaltar, samtidigt som man är ansvarig inför och underställd till den som äger det man förvaltar. Så när man förvaltar något så gör man det fullt medveten om att det är ägarens tanke och vilja som leder mig. Och när Gud gör människan till en förvaltare av den här jorden och med allt vad den rymmer, så innebär det, om jag vill tro på Gud, om jag vill följa honom, så är det också mitt uppdrag att vara med och rädda den här jorden. Det ingår i förvaltarskapet. Och då kan man ju tänka, på vilket sätt då? Hur gör jag det? Vet du, det är inte någonting du kommer få höra här uppifrån. Utan vad man som kristen behöver se över och fundera på och inte minst be till Gud om, det är hur kan jag ställa mig på Guds sida och vara med och rädda den här jorden? Helt enkelt, som kristen så följer en medvetenhet om att jag kan liksom inte sätta skygglampar vid mina ögon och säga att frågan om klimathotet, det är bara upp till makthavare. Det är bara upp till människor som bestämmer. Jag lovar, de kommer få ställas till svars en dag. Lita på det. Men som förvaltare av jorden så finns även den här frågan hos alla människor som kallar sig en kristen. För är man en kristen är man också en förvaltare av Guds skapelse. Och går man runt och letar efter en moralisk och intellektuell och teologisk motivation för att rädda klimatet och ta hand om det så bra det bara går. Alltså, du hittar ingen bättre än det förbund som Gud knyter med jorden i berättelsen om Noa och syndafloden. Vad nästa steg blir i det här med att Gud har lagt ett förvaltarskap hos oss över hela sin skapelse, det gör ju att det inte bara stannar vid naturen, vid träden, vattnen och luften. Lyssna på hur Paulus formulerade i första Korinthierbrevet 3. Det står så här. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Alltså, vilka är vi? Jo, det måste ju vara alla som säger sig vilja vara Jesu följare. Alla som vill kalla sig kristna. Och vilka hemligheter är det du talar om, Paulus? Och jag tänker att det är Guds tankar för den här världen. Guds planer, det som för oss nu kan vara en hemlighet, något vi kanske inte kan se. Men som hos Gud är något mycket konkret. Och i de hemligheterna så ryms inte bara naturen och allt det där. Utan där ryms även till exempel den personen som sitter vid din sida just nu. Och din granne. Och din klasskamrat. Och människor du möter. Och det kan ju låta märkligt. Förvalta andra människor. Alltså, människor måste väl vara fria och göra vad de vill och tänka och fundera på det sättet som de själva vill. Och det är ju klart det är så. Alltså, det handlar inte om att bestämma över och om andra människor. Om du nog inte råkar vara förälder till barn som inte är 18 år än, då har du ju faktiskt den rätten på din sida på en del plan. Men det vi ska ha med oss är att Gud knyter ett förbund med allt skapat på den här jorden. Han ger sig in i kampen för att rädda den här världen. Allt skapat. Och i det så ingår både du och människor runt dig. Och som kristen så vet man ytterst sett, det är Gud som räddar människor. Det är han som är världens frälsare. Men vi står på hans sida i den kampen. Men precis som Gud vill rädda naturen och allt skapat och vill det bästa, och han har bestämt sig för att rädda den, så ser Gud också på dig. Och på alla de människor som finns runt dig. Både de du har lätt för och både de du har svårt för. Och det är därför Jesus säger, älska dina fiender. Han säger, be för dina fiender. Alltså, varför då, Jesus? Vad är det för märklig idé du har fått? Det finns väl viktigare saker och viktigare personer att be för än de som är mina fiender och mina motståndare. Jo, säger Jesus, tänker jag. Jag vet att du inte liksom går toppen ihop med henne på grund av det och honom på grund av det. Men jag vill rädda henne. Jag vill rädda honom. Och ställ dig på kampen i min sida och be om att det ska hända. Det är en del i att vara förvaltare över alla människor Gud har skapat. Och gäller förvaltarskapet människor, så gäller det också saker vi äger. Eller om man tänker utifrån definitionen av förvaltarskapet du hörde förut. Saker som egentligen först och främst är Guds. Även om det känns märkligt att säga det och tänka det, så måste ju det betyda att det som jag äger, det som jag ser som mitt, tillhör först och främst Gud. Alltså jag är en förvaltare av något som är Guds och som han har lagt i mina händer. Och tanken är att jag ska sköta och förvalta det på bästa sätt utifrån ägarens vision och tanke. Det gäller pengar. Det gäller ägodelar. Det gäller andra resurser. Det gäller förmågor du har, egenskaper. Alltså det är direkt sammankopplat med relationen till Gud. Jag minns när jag kanske var 15-16 år gammal och vår familj hade köpt en ny bil. Vi bodde i Göteborg och jag åkte med pappa till Bilnilsson i Alingsås för att hämta den. Och efter allt att säljaren hade liksom visat hur saker fungerade, vad allt fanns och vad de olika knapparna betydde. Och vi hade sagt hej och tack och så stängde vi dörrarna och skulle börja åka hemåt. Precis innan det så bad pappa en bön i bilen där han sa ungefär detta. Tack Gud för möjligheten att ha denna bilen. Låt den komma till välsignelse för oss och andra människor. Det är ett minne som har etsat sig fast hos mig. Och jag får säga att den bilen kom till välsignelse. När det var dags för nyårsläger i kyrkan där jag växte upp och det behövdes en extra bil till något, så räckte mina föräldrar ofta snabbt upp handen och sa att våran bil är till utlåning. När någon behövde hjälp med att hämtas eller lämnas någonstans. När något skulle fixas som stod liksom inom ramen för det, vad deras kunskaper och resurser klarade av, så har de nästan alltid varit att räkna med. Det är ett gott exempel på förvaltarskap. En bil kan vara kopplad till ens relation med Gud. Alltså det kan på ett sätt låta avlägset, men det säger något om hur Gud ser på oss och det som vi tänker är vårt. Alltså vi bör betraktas som förvaltare, säger Paulus. Precis så är det. Gud är ägaren. Gud har en tanke. Gud har en vision om att rädda den här världen. Allt skapat, alla människor. Och så har Gud bjudit in oss att vara med i det. Kristen tro är ett av de tyngsta och bästa argumenten för att vara aktiv i kampen för ett gott klimat. För vi är förvaltare av Guds skapelse och den hemlighet som han har lagt ner i den här världen. Gud är färd med att rädda den här världen. Alltså både människor och natur, även om det för oss kanske mer än någonsin inte ser ut så. Och som förvaltare så är den här jorden vi trampar, naturen som vi både njuter, brukar och till viss del missbrukar, den är inte främst vår utan den är Guds. Och det innebär också att vi en dag faktiskt står till svars inför ägaren för hur vi har förvaltat det Gud har lagt i våra händer. Det gäller naturen. Det gäller människor. Och det gäller saker som du ser som dina. Nu ber vi tillsammans. Här är det ett stort uppdrag och ansvar du har gett oss. Men tack Gud för att som skapade till din avbild så får vi vara med i din kamp. För att rädda den här världen, för att rädda den här jorden. Allt skapat, djur och natur, vatten, klimat, men också människor. Herre, låt det landa i oss att allt det som ligger framför oss tillhör först och främst dig. Och att allt det som är i våra liv, det som vi äger, det som vi har, det som vi ser som vårt, det står också i direkt koppling till dig. Amen. Får vi lyssna på en sång.